I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag skulle göra ett jobb. Hotell Sheraton invigdes i Göteborg. Och jag skulle sjunga med Leif Kronlunds storband. Och då kom jag på den absolut dummaste idé som jag kunde komma på. Det var nämligen så att jag tänkte att en smart grej är att jag kommer åkandes ner i hissen. Jag börjar högst upp. Och så har jag en trådlös mikrofon. Och så börjar bandet spela och så ser folk inte mig. De hör mig sjunga bara. Och så kommer jag sakta glidande i hissen ner.
Hade du förankrat det här till Eva?
Nej, då hade jag nog inte fått göra det. Men Kronlund tyckte det var jättekul. Och de ansvariga på Sheraton tyckte också det var roligt. Så jag åkte upp då till översta våningen. Och så slog bandet igång där nere. Jag tror att det var breda leenden. Jag samlar breda leenden. Det kan ha varit det. Så åker jag ner med hissen. Men efter tre våningar så stannar hissen. För det är någon som har tryckt på den. Så då kommer in en helt främmande person. Engelsman visade sig också. Så han förstod överhuvudtaget inte varför jag stod och sjöng där. Han förstod inte vad jag sjöng om.
Och han förstod inte att han inte skulle gå in i hissen.
Han ställde sig bredvid mig. Och folk där nere började jubla, applådera. Och han stod i hissen och vinkade till alla. Och jag försökte höra bandet och fortsätta sången. Ja. Och då svor jag inom mig och sa: det här kommer jag aldrig göra om. Men jag kom ner och med den här förvånade engelsmannen bredvid mig och ner på scengolvet.
Han gick ut till ett jubel liksom. Han fattade ingenting.
Nej, han fattade ingenting.
Här är en sång om en man som var 2 meter lång.
För ett antal år sedan så var jag med om en grej som jag tänkte jag skulle ställa en fråga till dig om. Jag körde en bil och jag var på väg till ett jobb. Jag jobbade som jobbcoach vid den tiden. Många år sedan, vet du. Mm. Man har ju levt ett långt och arbetsamt liv.
Och du ser lite sliten ut faktiskt.
Ja, jag kör den här bilen i alla fall och jag är någonstans utanför Gävle. Och sen kör jag bara. Och så plötsligt inser jag vad jag har gjort. Jag har kört rakt fram där det fanns en stoppskylt. Jag har så kört rakt igenom en stor, alltså trafikerad stor väg. Jag har bara passerat utan att stanna. Mm-hmm. Jag har så inte stannat vid stoppskylten. Och hade det varit 3 sekunder senare eller tidigare så hade det varit mos.
Då hade vi inte suttit här alltså.
Då hade det inte blivit Lasse Ols podcast. Då hade det blivit Lasse och Bengts podcast.
Jag heter inte Bengt.
Jag heter inte Bengt. Ja, men du förstår. Så jag stannar bilen då när det här har skett och kroppen nästan så här kommer i kappen och sinnet kommer i kappen och säger, vad var det som hände? Mm. Så här, det var ett blackout alltså.
Hemskt.
Under de här sekunderna. I förra avsnittet så pratade man om livshändelser som har förändrat den. Och jag ska berätta om några till idag här, men det märkligaste med det här, vet vad det var? Att en timme senare så var jag framme vid det här jobbet och jag gjorde min grej. Och jag tror inte den här händelsen varade längre än dagen ut alltså. Sen körde jag vidare. Mm. Visst är det märkligt va? Det här borde ju varit en sån där life-changing moment. Det var nära döden alltså. Och min fråga till dig är, har du upplevt en nära döden upplevelse?
Nej, inte nära döden upplevelse. Det har jag inte gjort direkt. Men många gånger har jag ju tänkt, ja, nu var det nära.
Som när då?
De sladdar med en bil eller så letar man upp bilen och så kör man vidare och så lite svettningar en stund och sen är det borta. Mm. Men ingen nära döden direkt sådär.
Jag körde över en grävling en gång mitt i natten. Det smäller till alltså. Det är som att köra över en stor sten. Det var ju värre för grävlingen i och för sig, men det var ändå så här extremt smäll alltså.
För grävligt.
Och liksom också en sån här grej man tycker, då borde man ju sakta ner, man borde omvärdera sitt liv och så vidare. Men det är som att det finns inga tydliga regler att om det här händer så kommer du få den här insikten eller omvärdera ditt liv. Utan det är bara, ibland är det små händelser.
Jag är glad att jag berättar det här för att jag har ganska omgående bestämt att jag ska inte åka bil med dig.
Nej.
Risk för stoppskyltar och grävlingar och...
Polisen kommer och... Ja, det ena med det tredje. Man kan ju fundera ibland vad saker och ting hade kunnat tagit annorlunda väg. Alltså vägen till att du och jag sitter här och gör en podcast är rätt intressant när man tänker efter hur lätt det hade kunnat blivit ett helt annat spår eller en helt annan väg framåt. Jag sökte jobb som dörrmattsläggare. Nej, ja, läggare kan man ju säga. Alltså du byter entrémattor på olika företag. Mm. Det är ditt jobb. Då sökte jag det här jobbet i Jönköping. Och det roliga var att den här mannen som då gjorde intervjun med mig, han hade var på ett av mina föredrag många år senare och berättade då det här för mig. Att de hade då inte tagit in mig där. Jag fick inte jobbet. Det var otroligt nedslående. Alltså jag får inte ens jobb som att byta mattor på företag. Alltså det är ju inte jätte, det är inte så här att du måste ha 3 år på högskolan, utan du byter den mattan mot den mattan och så åker du vidare. Liksom. Ja. Inte ens det fick jag. Men det var nästan som att de gjorde ju mig en tjänst. Tänk om jag hade då fått det jobbet. Jag hade ju lika bra kunnat ha varit kvar i Jönköping då. Jag hade kanske varit kvar där. Jag hade kanske avancerat förhoppningsvis. Kanske hade suttit och varit den som gjorde intervjuerna idag. Men jag hade ju inte suttit här.
Nej.
Vet du vad förresten vad dörrmatta heter på spanska?
Nej.
Matador.
Och du hade bott i Göteborg ett tag, sa du?
Ja.
Det märks inte. Matador.
Matador. Nej, men kan du inte relatera till det där? För jag menar, du var väl på väg att du skulle bli jägmästare?
Ja, det stämmer. Det var en dröm jag hade och det var väl att vi hade på min mors sida jägmästare och skogsförvaltare. Och jag tyckte det där med att vara i skogen och gå med en stövare och kanske ha en bössa på axeln, det tyckte jag var liksom... Det var en speciell doft och en speciell känsla som jag upplevde då i Dalarna. Som
vad är en jägmästare nu igen? Vad gör en sån?
En jägmästare idag sitter nog på kontor, men då på den tiden tror jag han mer var ute i skogen och såg till att han förvaltade skog. Eller hon, ja. Jag tror det var mest män på den tiden. Åt företagen. Och uppe i Dalarna var det ju mycket Bergslagen då, som hade skog. Nej, men jag hade en speciell känsla för det där och men hade ju inga kunskaper egentligen för att kunna bli jägmästare. Jag var urusel på matematik. Nu löste det här sig väldigt snabbt i och med att jag började skriva dikt när jag var 14-15 år och fick det ett otroligt brinnande intresse för det ordet.
Men fanns det där i din familj då att man skulle skriva dikt och man skulle hålla på med musik eller hur var det där?
Nej, jag tror pappa hade nog en vilja att jag skulle bli akademiker och kanske tandläkare som honom. Men samtidigt så har jag nu sett i min bokhylla när vi har flyttat att jag har fått väldigt mycket diktsamlingar av honom. Han var väldigt duktig på att skriva själv. Han var formulerade på ett fantastiskt sätt. Så jag tror att den inspirationen han gav mig, det var nog, han var delaktig och tyckte själv det var väldigt kul att jag skrev. Jag kom igång också med gitarr väldigt snabbt, så då fick jag sjunga mina visor. Då var han väldigt stolt.
Fick du en gitarr av pappa?
Första gitarren fick jag av mamma och pappa en jul. Och då hade jag suttit hemma hos mina kusiner Mats och Christer och spelat på deras gitarr. De hade en Levin-gitarr. Och då var det liksom hang down your head Tom Dooley, hang down your head and cry,
hang down your head for sorrow, hang
innan när jag spelade. Det var bara ett ackord jag kunde, men det gick ändå. Och så kom jag ihåg det på julafton, så hade jag förstått på något sätt att jag skulle få en gitarr. Den stod, låg inte under granen, utan, men jag kände det på mig. Så till slut sa mamma, Britta då, till pappa, ge Larsan gitarren så han inte blir helt slut i nerverna. Så gick farsan ut i köket och så hämtade han den där gitarren. Och jag lämnade rummet där mina syskon och kusiner satt och gick upp på mitt eget rum och satte mig. Och jag tror inte jag kom ut förrän någon gång efter nyår. Utan det var liksom min stora kärlek.
Men hade du önskat dig en gitarr då?
Det kan du hoppa upp och sätta dig en gammal björk på.
Ja, det är ju en livshändelse så god som någon. För det där minns du ju både hur gammal du var, du minns vad som hände och vilka effekter det fick. Man kan väl säga redan där då så lämnade du ju jägmästardrömmen bakom dig. Eller det var ju ingen
absolut.
Dröm i sig.
Men,
eller det var en dröm.
Det var en dröm. Ja. Jag pratar om livshändelser, så har jag i ett par tillfällen avslutat ett projekt där alla skakade på huvudet och sa, hur kan du göra det? Bland annat första gången jag verkligen gjorde det, det var att jag spelade in skivor i Tyskland och det gick jättebra. Jag hamnade på hitparad i Berlin och det var en dundersuccé. Men då hade jag kämpat med, dels med tyskan, sjöng in på tyska, flackat mellan Stockholm och Hamburg och Berlin, och jag var helt enkelt trött på det och kände att det här kan inte jag fortsätta med. Jag menar, jag kommer, vad är uttrycket, vad gagnar att vinna hela världen om du förlorar din själ? Det stämmer verkligen.
Där sprach die Gitarre zu sich. Die anderen küsst er, die soll er nur küssen, nur streicheln. Wird er nur mich.
Hur långt hade det gått då för att det ska komma till den punkten?
Nej, det var succé och jag var ju sliten redan då och tänkte, om det här fortsätter då kommer jag dö. Jag kommer inte klara av det här. Jag är inte den typen av människa.
Och pratar vi prestationsångest eller pratar vi nästan alltså dödsångest, eller vad pratar vi om liksom, fick det svårt att andas eller?
Nej, det var inte så, utan det var mer att jag, men alla människor är inte skapta för att stå på scen, och jag tror inte jag är skapt för att stå på scen. Jag har varit fruktansvärt nervös hela min karriär, inte de sista 10 åren kanske, men innan då var det ju, sjöng jag fel så tänkte jag, aha, där tog det slut. Och särskilt,
menar du det alltså? Det där är fascinerande.
Ja. Och jag hade ju villa ut på Tyresö och Malin och Maria och måste dra in pengar, och varje låt jag skrev måste bli en hit så jag kunde fortsätta. För jag blev ju aldrig jägmästare. Jag gick inte klart till skolan heller i gymnasiet, utan jag hade bara mig själv.
Och, så varje gång du ställer där så satte du något på spel? Eller trodde i alla fall att det här kan vara sista gången?
Ja, och
den pressen under lång tid.
Ja, den pressen alltså. Och, jag menar, hur många nervtrådar har gått av på premiärer? Alltså den press som är då, att det måste bli bra, det måste vara bättre än bra, det måste vara otroligt bra. Och det gör att jag också har haft väldigt svårt att efter en föreställning, och det gäller även Skansen faktiskt, att direkt efter, trots att det var en jättesuccé, sätta mig ner och säga, där gjorde du det bra. Jag har i princip aldrig varit riktigt nöjd, kan jag säga.
Men har du tittat någon gång efteråt på programmet som du har spelat in? Till exempel om du tar Allsången där.
Nej.
Och orsaken till det då?
Jag tyckte jag såg bara fel. Jag tyckte jag gjorde fel. Eller stod knäppte med en hand eller fixade någonting. Det där var onödigt. Eller, ja, jag hittade bara fel hos mig själv. Även om alla andra tyckte att det var kanonbra, eller de flesta andra.
Men du tog i alla fall ett beslut där i Tyskland att det är det här, jag måste, för att överleva bara, så behöver jag avsluta den här succén av hälsoskäl då.
Ja, faktiskt. Och det var samma med Skansen som jag slutade efter 10 år. Då var ju Skansen på topp. SVT kunde ju inte förstå hur jag kunde lämna det programmet. Men jag kände bara att det hade blivit för stort. Det var alltså från, vad hade vi, 400 000 tittare, och när jag slutade var det 2,3 miljoner. Och uppe på Skansen var det ju 20-25 000 människor med förväntningar.
Ja, men det är...
Jag kunde inte gå ut. Alltså, från början kunde jag gå ut och skriva autografer och gå omkring och prata med folk. Men när jag, på sista åren, då var det ju Säpo-vakter där och ambulanser. Och det blev för stort. Det passade inte mig.
Men just det här att man inte har svårt att titta på sina egna prestationer. Jag vet, när jag spelade pingis så hade jag... Jag kunde inte se mig själv på video till exempel, för då ville jag bara lägga ner.
Mm.
Jag hade ju liksom en illusion i huvudet om att det här är bra, va? Det här ser bra ut och det känns bra. Och så ser jag mig själv spela så här, vilken amatör. Så.
Ja.
Varför fortsätter jag med det här? Och det fanns faktiskt en journalist som berättade att han ville bli författare. Ända tills han läste någon bok, jag kommer inte ihåg vilken det var. Ja, som han sa, då förstod jag att jag kommer aldrig bli någon författare.
Det var nog min bok han hade läst.
Det kan ha varit Flakmopedisten.
Ja, alltså ja. Det här lät ju väldigt dramatiskt. Tyskland var dramatisk, för det var så otroligt hypat. Alltså på Skansen var otroligt kul att göra. Men i stunden hann jag aldrig tänka att det var roligt, utan då skulle det liksom vara, det var en timmes direktsändning och det skulle vara, allt måste klaffa. Och det är ju väldigt mycket som ska klaffa.
Ja, men
då,
folk...
då är vi där igen, ja. Faktiskt, Olof. Att jag tackade för mig och så var det slutfest uppe på Soliden. Och jag var rörd, väldigt rörd av den kärlek jag hade fått från publiken. Så att jag sa till Eva att jag åker hem. Jag känner det, jag kan inte sitta här och dricka vin och ha trevligt, utan jag är nöjd. Så jag for hem och då bodde vi på Sibyllegatan. Och när jag kom hem så hade jag nyckel till porten, men inte nyckel till min lägenhet. Så jag kom inte in helt enkelt. Så jag gick ut på bakgården och satte mig. Och där hörde jag hur de fortsatte att partaja uppe på Skansen. Och där satt jag ensam. När jag sitter där så kommer det en katt som heter Oscar. Och Oscar, han kröp upp i min famn. Så där satt jag efter denna enorma succé tillsammans med en katt som heter Oscar. Och så kom Eva, hörde jag Evas klackar i tamburen då någon timme eller någon halv.
Känner du igen de ljuden?
Absolut.
Kocket i kacket i kocket i kacket. Man kan liksom höra.
Jag hör precis hur hon låter när hon går. Och hon ropade ut: Lasse. Och jag sa, ja, jag är här. Vad gör du här ute? Ja, jag sitter med Oscar och samtalar om livets stora gåtor. Och sen gick vi upp och så åt jag någon macka där uppe och tog ett glas vin och satt med henne. Och då kom jag ihåg att jag sa, vilket kan verka märkligt, att jag sa, jag är så glad att jag överlevde.
Jag tror att när man jobbar med den typen av inre stress under lång tid, så kommer man ju till slut till en punkt där, om inte kroppen lägger av, så lägger då någonting i huvudet av. Och man börjar känna att glädjen finns inte där längre. Orsaken till att man börjar med det har liksom upphört. Man hittar inte tillbaka till kärnan, utan det blir bara upprepning och det blir bara fokus på att genomföra det. Och som du säger, till slut överleva. Och då ska man ju nog vara tacksam att du i det här fallet då hade den goda smaken och sinnet i behåll, att du kunde säga att nu får det räcka.
Ja, du har helt rätt, och jag tror också att det var väldigt mycket det att i och med att det var så mycket folk så blev det nästan kvävande, att jag kände att min frihet liksom höll på att försvinna. Jag kunde inte gå åt något håll utan ha vakter med mig och...
Nej, jag vet precis vad du menar.
Och då kan jag också lägga till att det var 10 fantastiska år att jag fick göra Allsång på Skansen. Men samtidigt också är jag oerhört glad att jag hade modet att sluta. För hade jag inte gjort det så hade jag inte fått göra allt annat som jag fått göra efter de 10 åren.
Ja, men så är det väl med sådana där vägskäl då, att om man stänger en dörr så kan en annan öppnas. Det låter ju som sagt som en kliché, men det ligger någonting i det just i det här fallet. Jag tänker just det, att ju större du blir, ju mindre blir världen. Jag tror det var Robbie Williams som sa det, var säkert inte han som kom på det, men ju större du blir, ju mindre blir världen. Det vill säga att det blir färre platser du kan röra dig fritt på plötsligt. Och det var Beatles, tror jag, som berättade att när de blev riktigt stora så plötsligt kunde de bara hänga med varandra på ett hotellrum.
Mm.
Världen krympte.
Ja, visst. Jo, nämligen gör den. Alltså, medaljen har en baksida. Så är det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om du fick önska dig en låt som representerar någonting som vi har pratat om idag, finns det någon låt som du associerar dagens avsnitt till?
Ja, du kommer med frågor som när jag tar förut av livet är ju väldigt mycket jag. Att jag säger att livet finns där dukat som ett smörgåsbord framför dig om du går med öppen famn. Men går du med öppen famn, då kan du också få en snyting. Men hellre då att gå med öppen famn och få några snytingar än att gå hela tiden som man går en boxningsmatch mot Sonny Liston med knutna nävar och spänd.
En låt som jag tänker mycket på det är, i det här avsnittet, det är ju Mitt liv med Barbro, som jag tycker visar det här med att i slutändan måste du ta beslut, även om det kanske blir andra som blir besvikna på en och sådär. Men fasiken, när hälsan står på spel, Då får man ta en del sådana där tuffa beslut och som ibland är oförståeligt för andra, men det är ditt liv någonstans.
Vill ha mitt liv, var ensam på mitt vis. Kostar det nu på så betalar jag mitt pris. För det är min tur att göra mina val. Och nu tar jag tillbaks en frihet som någon stal. Det här är mitt liv. Det här, det är mitt liv. För vem har sagt att människor ska forma andras liv?
Vi är alltså, vi pratar om livshändelser. Vi pratar om alla möjliga roliga och konstiga saker som vi har varit med om. Och jag tänkte lite grann på sluttampen här berätta om livshändelser som där man tror en sak om sig själv och så visar det sig att det var fel. Och så får man liksom omvärdera hela sitt liv. Mm. Jag hoppade ju av flera ämnen under gymnasiet, för jag ville bara spela pingis. Bara, pingis! Det var liksom det enda jag hade i huvudet. Så att jag hade mycket samtal med mamma och sådär, jag orkar inte läsa historia. Bara, kan jag inte få spela pingis då istället? Och mamma var snäll som hon var. Hon tänkte, det blir väl inget av den här liran ändå, va? Liksom i skolvärlden. Så att jag fick hoppa av, så jag gick ut med ofullständigt betyg. Och det var jag inte ensam om i den där, på det där pingisgymnasiet, kan jag säga. Kort sidohistoria, jag har en annan kompis som gick ut med etta i engelska. Nej, tvåa hade han i engelska. Vilket idag då är väl B eller vad det är. Men han har tvåa i engelska i alla fall. Så ja, men jag kommer läsa upp det på komvux, vet du. Så, han, så att det är lugnt. Så läste han upp, skulle han läsa engelska då på komvux. Och vet du vad han fick i betyg? Etta. Han fick ännu sämre betyg när han skulle läsa upp det. Ja, men så det var liksom, det var ingen akademiker i världen som jag hängde i där, så jag hoppade av där och fick plötsligt idén att jag har inget läshuvud. Mm. Så jag gick omkring med det här liksom, att jag inte var särskilt klok och jag kunde ingenting. Alltså, så fort det var handlade om studier så fick jag idén om att nej, men det är inte min grej, va. Sen kom jag till Jönköping och för att då komma in någonstans så gick jag komvux, jag också då. Och plötsligt inser jag att det är inget fel på mitt huvud. Jag fick femmer i allt i princip alltså. Och dessutom hade jag ju liksom så här extraordinär i vissa ämnen, till och med som engelska och svenska, och var duktig på att stava och uttrycka mig och kunde massa grejer där. Så historia visade sig att jag var väldigt så här intresserad av och kunde förstå sammanhang. Och ja, det var en sån här heureka-upplevelse. Olof, du är inte så korkad som du har trott.
Nej, det gäller ju att veta vad man vill. Jag tänkte på prata om skolan där, om den där tredje klass, och så säger fröken: ni ska gå ut och ha rast nu, och när ni kommer tillbaks så ska vi ha sexualkunskap. Och då räckte lille Anders upp handen, och fröken frågade: vad vill du, Anders? Jo, fröken, vi som kan pippa, får vi spela fotboll istället?
Ja, för allt är dalmasar som gör det. Alltså, visst finns det nu mer älskvärt än människor som skrattar åt sina egna skämt? Ja, vi rundar av det här avsnittet om livshändelser.
Det var ut och spela fotboll.
Ut och spela fotboll nu. Så att ja, vi är ju så glada. Det låter ju som återigen att vi bara upprepar oss, så att vi säger att vi är glada att ni lyssnar, men vi är verkligen det. Och som sagt, sprid ordet och maila oss på berghagen@rolander.se. Ibland gör vi grejer på request, som det heter. Det vill säga att om du frågar någon om någon historia, så kanske vi drar den.
Det var, får jag säga?
Ja. Det får du.
Jo, jag har ju fått några mejl att läsa från vår publik. Och jag hade ju gett vår publik tipset att när man äter smörgåsbord så ska man använda sin egen gaffel och bara ha en gaffel.
Just det där julbordshistorien du drog där.
Ja, visst. För att slippa bli förkyld. Och ta i olika skedar.
Jag hann tänka den tanken som den här läsaren också, eller lyssnaren, påpekade. Men...
Och då undrar hon om jag sen använde den skeden när jag åt, eller gaffeln. Och då kan jag berätta för henne att, för det första, tacka för mejlet, att naturligtvis har jag en sked eller en gaffel som jag äter med. Men jag använder en gaffel när jag går och plockar. Så nu har du fått svar på det. God jul!
Skönt! Och med detta rundar vi av dagens avsnitt. Vi tackar.
Ding dong, ding dong.
Ding dong, ding dong. Hur går det sen? Har inte du någon låt som heter Ding dong?
Jo, det är en låt som min älskade vän E-Type gillar att sjunga. Ding dong, ding dong. Han sjöng alltid sin sång. Ding dong, ding dong. Och nu är det min sång. Ding dong, ding dong. Jag sjunger den när jag är glad. Oh yeah, rap it and do on down, down, let it and do on down, down. Yes, we.
Hey man,
han hade hatt, ja, en hatt som var liten och platt, och den satt alltid lite på sned. Han var stilig att se. Han var dansant, där han steppade fram så galant. Var vi där så fick han förstås applåder av oss. Ding dong, han sjöng alltid sin sång. Ding dong, och nu är det min sång. Ding dong, jag sjunger den när jag är glad. Och det är jag. Ring på nätten, du är det du. Rubba på nätten, du är det du. Du är det du, du är det du. Rubba på nätten, du är det du. Tänk, är den karn. Han var älskad av alla oss barn. Och han visste vad sa våra namn. Han tog oss i famn. Känna sig fri. Ding dong, han sjöng alltid sin sång. Ding dong, och nu är det min sång. Ding dong, jag sjunger den när jag är glad. Och det är jag. Ding dong, han sjöng alltid sin sång. Ding dong, och nu är det min sång. Ding dong.
världen när jag är glad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.